Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vad blir det för fortsättning på mord?
Det vet vi redan. Ja, det blir precis. Han den där sjuka jäveln med liket. Och vi har fått en liten paus. Jag har hämtat en öl.
Ja.
För att vi får väl helt enkelt bara inse att det här kommer pågå nu.
Det kommer pågå.
Alltså det är ju riveting, för det är helt sjukt. Alltså att det här hände också. Alltså så här, du vet, nu... Om det här händer så är man ju såhär, åh fan vad sjukt. Men på den tiden, du vet, alltså åbäket han går igenom.
Ja.
Är ju ändå verkligen någonting.
The lengths.
Mm. Ja, ja.
Det är ju helt vansinnigt. Så vi är ju nu alltså där han har flyttat till Rest Beach. Och tagit med sig Elena i kistan då. Eller på något sätt i det här flygplanet. Och på Rest Beach så har de då flyttat till en övergiven gammal byggnad där man förr i tiden slaktade boskap och blodet kunde rinna rakt ut i havet.
Okay.
Och den här Mario, hans, Elenas systers man, som hjälpte honom att flytta dit.
Han blir det svåger?
Vad sa du?
Systers man, är det som är svåger?
Det är väl det, ja. Men jag tänkte säga det också, men Carl och Elena var ju aldrig ihop. Eller ja, det blir Elenas svåger. Så blir det. Mm. Så, det är samma. Jag har också väldigt svårt för det här med svåger. Ja. Jag vet inte varför, det är så himla svårt för mig att förstå.
Men jag tycker också det är jättesvårt.
Så Mario hjälper Carl också att fixa lite på den här gamla övergivna byggnaden. Reparera lite, bygga om lite.
Okay.
Väldigt weird att de har någon slags vänskap nu.
Men vet du, jag kan tänka mig, för du vet, hans familj tror jag har en jävla ick med honom. Och det kan nog vara svårt att sätta fingret på, men du vet, just det där, vad gör du, sluta ta över. Men om man inte är med i familjen, alltså du vet, han står utanför, vet själv hur det är att komma in i den där familjen, så kanske han är lite så här, men vad fan, han försöker bara vara snäll mot henne, han var kär henne, det är inte så jävla... Du vet, han har nog mycket mer patience med någon som bara har gett dem grejer och kanske är lite speciell.
Eller så tycker han också att han är skitfreak. Han bara, vet du vad? Snälla, flytta härifrån.
Ja, men det är också
säkert.
För
de vet
säkert.
Ju inte att han har med sig Elenas kropp. Så det är verkligen bara så, ska du flytta ifrån vårt rum som du har hyrt? Kan du äntligen släppa det här nu? Jag hjälper dig.
Ja, man kanske har lite dåligt samvete för att de har hatat honom så mycket. Men han kan inte riktigt sätta fingret på vad han har gjort som är så fel.
Eller hur? Mm. Vissa människor är ju snälla och förväntar sig inte att folk ska vara crazy.
Ja.
Ja. Och de flyttar dit alla Elenas sovrumsmöbler då och Carl börjar känna sig som hemma igen. Och där bor han i 2 år och han har beskrivit det som de lyckligaste åren i hela sitt liv. Det krävdes lite arbete och så för att göra det beboeligt i byggnaden och samtidigt så var jobbet på sjukhuset väldigt krävande så det går väldigt, väldigt långsamt. Carl sover i flygkabinen tillsammans med Elenas kista. Hon måste ligga kvar i kistan nu för att skyddas mot insekter.
Alltså jag tänkte på det, alltså just Key West är inte stället att man vill ha ett lik lite hur som helst.
Nej.
Det är sällan det är liksom inte är fuktigt och varmt och just kryp och, alltså du vet.
Ja, eller hur?
Snackad.
Lukt. Uff, ja, det är så jävla...
Havsluften.
Det här har varit liksom en människa med ett liv och han bara valsar runt med kroppen på det här. Det är så
ofattbart. Det är verkligen att ta sig friheter, men nej, det är verkligen obehagligt. Ja.
Men i alla fall när huset är klart och någorlunda insynsskyddat så kan Carl ibland ta ut henne ur kistan och låta henne få lite luft. Och så skyddar han henne från insekter. Henne, vad håller jag på med? Så skyddar han kroppen från insekter med hjälp av stora dubbla skärmar som han sätter upp runt henne. Och fortsätter behandla kroppen med olika metoder för att förhindra mumifiering. Han har byggt ett badkar där han kan sänka ner hela kroppen i diverse kemikalier som han tycker ska hjälpa.
Vad är det för grej, alltså människodrag, när man liksom just tycker om att umgås med döda saker?
Mm.
Förstår du vad jag menar? Det är ju en ganska speciell...
Ja.
För vet, han känner ju att hans liv är fullt nu.
Det är ju aldrig någon som ifrågasätter en.
Nej, så är det ju.
Man behöver aldrig stå till svars för någonting, det är ju...
Nej, det är klart. Mm.
Kan ju vara... Nej. Jag kan inte riktigt sätta mig in i det, men jag ska vara helt ärlig.
Nej, det är svårt. Men också att säga, ja, det är ju det är verkligen det att han känner att hans liv är fullt och han är helt ensam.
Mm.
Det
är en... Visst, och det är ju verkligen självvalt.
Ja, han tycker ju om det.
Mm.
Mm, det är...
Men han har fått en vän på stranden, en granne som heter Frank. Och Frank hjälper Carl att förbättra huset och fixa och dona. Han är också väldigt nyfiken på planet som han har byggt och frågar flera gånger om han får gå in och titta. Det får han icke.
Nej.
Verkligen inte. Den är privat, den flygplanen. Ja. Och på kvällarna så spelar Carl klassisk musik för Elenas kropp. Beethoven, Bach och Wagner, som hon ju älskar, säger han att han vet. Och när julen kommer så klär han en julgran till Elenas kropp. Och han sätter sig vid sin orgel och spelar Stilla natt för hennes kropp. Och det här är så äckligt. De delar också en flaska vin den kvällen. Så han fyller sin mun med vinet och sen kysser han Elenas kropp.
Sluta! Åh, Gud!
Och släpper liksom ner vinet i hennes mun. Nej, men det är så beyond allt.
Är det här kafferepet? Jag har på riktigt...
Alltså hade ni fått in den här till kafferepet så vet du fan.
Nej, den hade vi inte tagit. Nej, men alltså bara att jag mår ill. Alltså du vet den här...
Mm.
Alltså för igen, det blir väl... Alltså så här, jag vill bara... Alltså det är inte... Jag menar inte disrespect det här. Alltså det här
nej,
är ju...
Nej, men gud nej.
Nej.
Det fattar väl alla.
Ja, det hoppas så... jag verkligen.
Det är 100%.
Jag sitter inte och är så här, men gud vad äckligt. Alltså, det är mer så här, alltså det här är för makabert. Alltså det blir liksom...
Ja. Yeah.
Vadå det? Vad? Vad chockad
jag blev. Jag har inte sett...
Varför blev jag så chockad? Hur fräscht har det varit hittills? Men tog mig.
Jag har inte sett Weekend at Bernie's. Jag har bara hört liksom i stora drag vad den handlar om. Jag menar verkligen inte att jämföra de här grejerna. Men det är ju... Men det är ju en komedi ändå... och jag, alltid när jag har hört om den filmen så har jag fått sån jävla ångest bara. För att när man inte har sett den och bara hör om så här, men det är en komedi om när de tar en död person och liksom låtsas som att han lever.
Mm.
Jag blir bara så här, för det känns som en sån mardröm att det skulle vara en komedi.
Ja.
Eller visst är det det? Eller har jag missförstått
ja,
det?
Ja, nej gud ja.
Och det känns lite, det här känns som en så feberdröm bara.
Ja.
På samma sätt att det är så här, men så här kan vi inte, nej, det här kan inte hända. Jag vet att det inte är en dokumentär också, men fattar du?
Ja, men visst, ja. Mm. Jag fattar verkligen.
Anywho. Så där bor de i 2 år, han bor där.
Mm.
Men friden störs igen 1936 av att WPA, alltså Work Projects Administration, De har fått i uppdrag att rensa upp och fixa till stränderna i stan. Så då är det massa folk som springer väldigt mycket utanför huset. Och det gillar inte Carl. Så han måste flytta, hitta ett nytt ställe. Mm. Och det gör han, ett gammalt övergivet hus på Flagler Avenue. Och det är lite mindre än huset på Rest Beach, men han kommer få vara i fred i alla fall.
Varför har hans flygplan plats där inne?
Det är kanske någon tomt till. Ja, det, mm. ja, det får jag förmoda. Så i maj 36 så flyttar Carl alla sina ägodelar till det nya huset. Hyrt en lastbil igen. 20 köromgångar fram och tillbaka krävs det för att flytta alla maskiner och labbutrustning och grejer. Och flygplanet då till slut med Elenas kista i. Och grannen Frank hjälper honom att frakta det genom staden. Vid den här tiden så förlorar också Carl sitt jobb på sjukhuset. Faktiskt inte på grund av hur han är. Utan det är bara sjukhuset som måste dra ner på sina tjänster. Så Carl ifrågasätter ingenting. Han tycker inte det är särskilt jobbigt. Då kan han ju bara tillbringa mer tid med Elenas kropp.
Just det.
Men det leder också till att han förlorar den lilla sociala kontakten han hade i livet med sina kollegor då. Så han tappar greppet mer och mer om verkligheten, verkar det som. Frank kommer förbi ibland, men det är den enda personen som Carl träffar och pratar med. Liksom. Helt sjukt att Frank bara vikar. Jag gillar honom, vi är vänner. Alltså,
men också så här, det är lite klassiskt gullig. Bara, han har ingen, han är knasig gubbe. Jag får gå och säga hej till tysken. Liksom.
Mm, alltså, eller hur? Han är gammal läkare, han byggt ett flygplan. Jag tycker han är ganska fräck. Liksom.
Lite old school. Han ljuger så mycket. Han är, ja, jag vet att han är lite, han är väldigt ensam. Du vet, sitter han till sin fru som bara, do you have to go over there all the time? Du vet.
He doesn't do any harm. Verkligen. Så det här nya hemmet på Flagler Avenue, det är två rum. Så det ena rummet blir sovrum och det andra blir ett litet labb. Men det är lite svårt, för det är svårt att få plats med och installera alla maskiner, och han kommer inte kunna fortsätta behandla Elenas kropp på det här sättet han har gjort innan. Så när allt är klart i huset så får Carl äntligen då öppna upp flygplansdörren, bära ut kistan som är det käraste han äger, och ta ut Elena och så lägger han henne på sängen.
Mm-hmm.
Och innan då så har han injicerat kroppen med kemikalier flera gånger i veckan. Men han kommer inte kunna fortsätta med det nu då. Så mumifieringen kommer påbörjas. Så det han kan göra nu är att förhindra infektioner tydligen. Så han stänger igen Elenas näsborrar och öron med bomull. Det här, det är väl också bara, va? Vadå infektioner?
Men han tror fortfarande, alltså...
Tror han att hon ska bli förkyld liksom?
Ja, men han tänker ju på det här som en levande person.
Mm. Ja, om han... tror att hon pratar med honom, så ja.
Mm.
Och nu så de sover då tillsammans. Ja, vad fan säger jag? Nu han tycker ju att de sover tillsammans i sängen då.
Vadå, han lägger henne i sängen?
Ja. Yeah.
Eller han lägger kroppen i sängen.
Precis. Samma säng som hon dog i. Och så sover han där med kroppen, och han sätter upp myggnät runt om sängen för att skydda mot insekter. Och ibland så ser han då hål på hennes kropp, och då så täcker han igen dem med vax för att förhindra läckage, citat. Och om han ser att någon kroppsdel sjunker in, så fyller han upp hålrummet med bomull. Mm. Det är liksom, ja. En morgon i juli 1938 så sker det enligt Carl ett mirakel, för han märker att Elena väcks till liv och försöker röra sig, som att hon försöker ta sig upp ur sängen. Men sekunden efter är hon lika kall och stel igen, och då blir han helt förtvivlad.
Mm.
Nästa dag märker han att insekter har börjat krypa på kroppen, så han tvättar den med svampdödande medel och lägger på ett lager till med vax. Men hon börjar minska i storlek och blir mindre och mindre, och han är väldigt deprimerad över hela situationen. Och han trillar också i mars 1940 och bryter några revben, så han har svårt att röra sig och ta hand om kroppen som han brukar. Ja, det... han, istället så är han på kyrkogården mycket av tiden och planterar växter runt Elenas mausoleum. Och gör nya urnor i cement och håller på att fixa och dona. Han är helt övertygad om att ingen vet om att han har Alenas kropp och sådär. Men det har faktiskt börjat gå rykten i stan.
Jaså?
Ja, det kan vara Frank som har förstått vad det är som har hänt, eller om det är liksom barn som har tittat in genom Karls fönster och sett någonting eller så. Ingen vet. Men folk vet ju att Karl köper jättemycket tvål och parfym hela tiden. Och dyra smycken och sådär. Man vet ju också att han bor ensam. Han träffar ingen. Vad är det som pågår?
Han är säkert väldigt speciell också. Alltså ja. Vad man gissar på.
Han känns som en sån som barnen är rädda för.
Mm.
Och så småningom så nås Elenas syster Nana av ryktena och blir väldigt orolig. Hennes föräldrar har då dött i tuberkulos och hon är väldigt sjuk själv och har inte långt kvar. Och det sista hon vill då är att hennes älskade systers vila har störts på något sätt.
Ja, för man måste också tänka så här, då kan man verkligen relatera till det.
Eller hur? Det är snart jag, det här, ja, eller hur? 28 september 1940 så knackar Mario, Nannas man, på hemma hos Karl.
Mm.
Han säger då till Karl att det verkar som att någon har brutit sig in i mausoleet och att Elenas kista är vandaliserad på något sätt. Mm. Och han gör det för att Karl ska följa med honom till Key West Cemetery så att han ska låsa upp där. Så när de kommer dit så står Nana och väntar utanför mausoleet med två anställda på kyrkogården. Och Nana kräver att kistan ska öppnas och inspekteras, men Karl går inte med på det. De två som jobbar på kyrkogården verkar inte supersugna på att kistan ska öppnas. Och de håller med Karl om att det är väl onödigt.
Mm.
Och Nana blir liksom nerröstad. Så Karl åker hem till Elenas kropp igen och klagar för Elena om att hennes syster beter sig så tokigt.
Mm.
1 oktober knackade igen. Mario är där igen och vill ha med honom till kyrkogården. Och där är Nana igen. Och hon har då övertalat en mindre folksamling att följa med dit för att tvinga Karl att öppna kistan. För det är då bara han som kan godkänna det för att han äger mausoleet. Vilket är så jävla sjukt, för att han inte ens, de var inte ens ihop, de var inte ens släkt. Men han bara, jag äger det här mausoleet, så det, ni kan inte bryta er in här.
Det är super weird.
Mm. Och Karl börjar anklaga Nana och säger att det är hon själv som har brutit sig in i graven för att sno sin systers dyrbara juveler. Nana bara nej och ger sig inte och vill att kistan ska öppnas. Och för att lugna ner situationen så tar Karl henne och Mario åt sidan och föreslår att de ska gå någonstans och prata igenom det hela i lugn och ro. Vi kan
Vilken klassisk, vilken sån nättrollsgrej. Kan vi inte bara istället för det här tjafset bara ta en kaffe och prata om det?
Ja, vi tar en kaffe om du är sugen på att prata på riktigt.
Ja,
inte verkligen. det här upphettade diskussionen.
Uh-huh.
Verkligen. Han bara, vi kan åka hem till er kanske. Och Nana bara, nej, vi kan åka hem till dig. Karl bara, okej, det kan vi göra. För nu tänker han då att Nana kommer säkert förstå om hon får se Elenas kropp. Eller som han då tycker det, får se Elena och får se att hon har det bra. Mm. Så kommer Nana säkert lugna sig.
Mm.
Alltså.
Ja, nej, men delusional, verkligen.
Ja, nej, men alltså, jag vet liksom inte vad jag ska tänka om det. För det är ju någon psykos i hela livet.
Eller? Ja, men det här är alltså, inte en frisk person, så är det väl ändå. Men
nej,
samtidigt så är det ju så här, ja, men man blir bara trött.
Men för på något sätt, fram tills nu, har man ändå tänkt att så här, oj, han är galen och ond. Men nu är det så här, att han tänker att hon kommer ju fatta nu. Om hon bara får se att Elena finns ju här och har det jättebra. Alltså, men, då blir man så, oj, du tror att hon kommer känna så. Då är man verkligen, det öppnas som en ny våning. Av
men han är ju galen och ond för att han inte fattar liksom empati eller andra människor. Alltså då blir det ju så.
Ja,
alltså,
det är sant.
Jag tror inte att det är så att han liksom skulle kunna få rätt medicin och snap out of it.
Nej, svårt att se.
Däremot så kanske han behöver vara på ett specialställe.
Mm.
Så
de kommer hem till Karl. Han visar in Nana och Mario i sovrummet, drar bort myggnätet över sängen och visar dem Elenas kropp. Och förklarar då hur väl han tar hand om henne. Och Nana bara, vad är det jag tittar på? Hon förstår liksom inte.
Nej.
Det är ju så, hon ser ju inte, ja, det är min syster, utan
nej.
Det är liksom en vaxliknande figur med massa typ smink på. Och
bomull överallt.
Och kläder, ja eller hur. Och hon tar tag i Marios arm och bara, vi måste få kistan att öppnas. Och Mario bara, va? Varför då? Här är hon ju.
Mm.
Man bara, okej, okay, tack för det svaret. What's the problem? Det sa han inte, men...
Nej, men han lär väl ha svårt att uttrycka sig helt eloquently också.
Ja, såklart. Och Nana frågar Carl då hur länge Elena har legat här. Och Carl svarar, 7 år. Men Nana har såklart fortfarande väldigt svårt att ta in vad det är hon ser. Det måste ju bara kännas som ett sjukt skämt eller någonting.
Gud, ja.
Känns så himla svensk film. Är det här ett skämt, eller?
Alltså just nu känner jag en sån extrem lättnad. Att det inte bara är han.
Vadå att det inte bara är han?
Nej, men nu är det andra människor involved. Ja. Tack, ja. Gud. Du vet, så känner jag.
Så Mario leder ut Nana till bilen och hon är liksom bara superförvirrad och hon ropar till Carl att han måste lägga tillbaka Elena i graven.
Mm.
Och så samtidigt säger hon till Mario hela tiden att det kan ju inte vara min syster det där. Alltså det måste ju vara så, vad är verkligt?
Gud ja.
Vad är upp och ner? Alltså för det första är det där inte min syster, för det andra lägg tillbaka. Alltså,
ja, ja, hon tänkte säkert, det var snott hennes kropp och begravt henne någon annanstans så vi inte får sörja. Ja. Alltså du vet, så.
Ja.
Det måste ju vara, oh, gud ja.
Ja, sen åker de därifrån i alla fall. Nana ropar till Carl att hon vill vara med när han lägger tillbaka Elena så att hon ser
mm.
vad, när det händer. Och sen så åker de och det blir tyst igen. Och Carl sätter sig bredvid Elenas kropp och bara väntar på vad som ska hända. Efter 5 dagar så ser han 2 polisbilar och en likbil köra upp utanför hans hus. Och när han öppnar dörren så säger en polis att han ska häktas misstänkt för being in the possession of a dead body.
Mm.
Och polisen kräver att Carl ska visa dem kroppen. Han gör det. När de får se Elenas kropp är de tysta ett tag och frågar sen om det är sant att han har haft kroppen i sin ägo i 7 år. Han säger ja. Polisen frågar om han har the certificate for the body. Och Carl säger ja, det har jag. Ta fram ett papper som är då the death certificate, alltså dödsbeviset. Och de bara, det är inte det vi menar. Alltså, det är ju ett annat papper, som, ett annat dokument som visar att man får ha kroppen liksom. Så de bara, okej, vi får ta med honom till häktet. Och när han leds in i polisbilen ser han hur 2 begravningsentreprenörer lastar in Elenas kropp i likbilen. Och han blev väldigt upprörd för han tycker de behandlar henne oförsiktigt. Och ropar på dem att de ska behandla henne med mer respekt.
Ja.
Mm. Och på häktet så förhörs han under några timmar. Och han verkar inte förstå anklagelserna. Sheriffen som förhör honom tar fram en amerikansk lagbok. Pekar på lagen som Carl har brutit mot. Och det är liksom, de behandlar honom ändå rätt mjukt.
Mm.
Alltså med respekt typ. De verkar väl förstå att han inte är med.
Ja.
Och
han det känns säger... som att alla behandlar honom ganska mjukt. Alltså på sistone. Mm. Alltså är det inte så lite? Att jo. Det känns även som att, ja, du vet, att den här systern och liksom svågen, att de är lite så här, kom nu. Nu, vi, du vet.
Det, ja, vi måste systern ju är väl den som är så här, fuck this, fuck you.
Ja.
Medan, ja. För det känns ju nästan som att hon är den enda som reagerar mänskligt på något sätt. Alltså, mm. Fast det är väldigt fint på något sätt att de är så här.
Gör avvisligt tryck.
Mm. Ja. Ja, men man blir också lite tokig på att ingen bara skriker honom i ansiktet och säger vad får du på med?
Ja. Mm.
Så polisen säger då, eller sheriffen, han säger då att jag vet att du har byggt det här till Elenas ära, det här mausoleet, och att du har menat väl. Och de ber liksom nästan om ursäkt när de säger att så här, vi kommer behöva häkta dig och du kommer inte kunna åka hem på ett tag. Så när Carl leds ut ur förhörsrummet till sin cell så har det samlats en massa reportrar och fotografer på polisstationen för alla vill ju ha en bild till den här sensational story.
Mm.
Det officiella åtalet blir maliciously demolishing, disfiguring and destroying a grave. Mm. Och Carl har det väldigt svårt i häktet. För det är första gången på väldigt länge han inte har sin kära Elena vid sin sida. Och han känner sig väldigt ensam. Så, ja. Och nästa dag kommer Frank förbi och pratar med Carl och säger att han ska ta hand om hans hem under tiden som Carl är borta. Och Carl bara, jag har en vän.
Alltså, are you talking for real? Or am I just hearing it in my head?
Med mig? Eller gillar du mig? Verkligen. Och grejen är att man skulle kunna tro då att det skulle bli outcry i allmänheten. Att alla skulle bli äcklade och upprörda. Men de sympatiserar med honom. Och särskilt kvinnor verkar tycka att det är väldigt romantiskt.
Mm-hmm.
Och vid flera tillfällen så får Carl besök i häktet av kvinnor som jobbar i cigarrfabriker i Tampa. Alla fabrikerna har tydligen flyttats dit. Och de tar med sig frukt och vin och de samlar ihop pengar till honom. Och de säger till honom att de hoppas att han kommer ut och att han får tillbaka sin älskade Elena.
Jag försöker sätta mig in i så här, varför det är så chill. Är det, ja, grejen är så här, man kanske är lite jaded. Jag har ju tänkt också att han är, du vet, onaturligt intim med den här kroppen. Alltså utan att uttala mig om vad jag, liksom mer specifikt.
Mm.
Så känns det liksom...
Ja, men bara det här med vinet pekar ju mot det.
Ja. Så det är det ena. Det andra är att vi är så vana på att tänka på döda kroppar som något väldigt så här... Bort med det, det är liksom, jag ska inte säga smutsigt, men ändå lite så här, du vet, det är död och förruttnelse.
Mm.
Medan på den tiden kanske, och den tidsperioden och just där med många som dör och sådär, alla kanske har förlorat en släkting och saknat dem och kan sätta sig in i den här liksom desperationen av att behålla någon man älskar nära och också kanske ha något så här, lite religiöst inslag i död snarare än död och förruttnelse tanken.
Det är, ja, för det är det svåra med detta att när man hör att allmänheten verkar vara mest på hans sida så är det massa, då känner jag så här, det är ju någonting, jag fattar ju noll av det, så det är uppenbarligen någonting jag missar från mitt perspektiv som de har.
Mm.
Och jag har ingen aning om det är liksom en masspsykos eller om det är något som folk bara läste all fakta de hade om det och tänkte ah.
Men förmodligen de kanske inte heller att, såg.
Jag tycker en viktig grej är att de var aldrig, det var inte kärlek. Nej. Mellan dem.
Exakt det.
Hon hade verkligen inte var någon honom. Talan.
Nej.
I detta.
Det är det som blir det stora övergreppet. För jag kan hålla med om, hade de varit typ gifta eller skulle ha gift sig eller så och han liksom gjorde det, då hade man ju bara alltså, och, du vet, som var det drottning Eleonora i Sverige som, när hennes man dog så vägrade hon lämna.
Jag ska.
Vad sa du?
Jag sa, vad kallar du mig?
Nej, men var det Gustav Adolf? Jag minns, nu kommer jag tillbaka. Men hon vägrade lämna hans kropp och folk tyckte det var lite så här, hon var från Frankrike tror jag, du vet, folk tyckte att hon var lite speciell och hon gillade inte Sverige och så. Men då så vägrade hon lämna kroppen för hon var i sån jävla sorg. Mm. Och det tyckte folk var lite så här, icky, men själv kände man ju bara så här, åh fy fan vad hemskt, nu har hon lämnat helt ensam här och han är död och hon sörjer. På sitt sätt. Och hon ville liksom vara ensam med kroppen mycket och sådär. Och sen så bad hon ju få hans hjärta. Som hon hade liksom i ett skrin i en liten typ, jag menar, lite tygstycke.
Okay.
Och det tygstycket finns på Livrustkammaren. Man kan se det. Som hon hade det i hjärtat. Mm. Men som hon liksom höll med sig hela tiden. Så det är nog också så här liksom, och då när man tänker på det så är man ju så här, åh gud vad hon var i sorg. Men om man tänker på hela historien med honom så är det bara så här, dude, du vet, folk lever och finns på riktigt. Du kan inte bara liksom hoppa på någon som har dött som inte visade något intresse i livet. Det går liksom inte.
Nej.
Han har inte, levt kvar i sorg.
I tid och verklighet så är det ju mycket att man ser kroppen som, det är ju de anhörigas att avgöra vad som ska hända med den.
Ja.
De närmaste anhöriga. Och det blir ju liksom upp till dem också att bestämma vad som ska hända med den. För att de vet bäst vad personen som har dött skulle ha velat. Liksom. Och, så det blir ju verkligen ett extra grej. En extra grej. Ja, ett extra övergrepp. Att han som inte är med på ett enda jävla sätt.
Nej, visst.
Ja. Men jag tror verkligen att allmänheten var övertygad om att de var lovers.
Mm.
Framförallt med en rubrik i The Miami Herald 7 oktober 1940 lyder: "Dead girl's highly educated lover sees no wrong in removing her from crypt."
Nej, precis.
Did he write this?
Yeah.
"I'm highly educated. Can you write that too, please?"
Mm. Lover and highly educated is important to me. Anna, men visst.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Den 8 oktober 1940 så är det dags för hans första hearing. Och det är journalister från hela världen som är där för att rapportera om det. Gissningsvis var de väldigt trötta på att skriva om kriget, alltså andra världskriget. Så det här var ju något annat att prata om, så att säga. Så de är där för att övervaka det här. Och det första som ska avklaras är hans mentala tillstånd. Mm. Och det sätts ihop en panel med tre läkare som ska avgöra det inför rättegången. Och Nana går upp i vittnesbåset och hon förklarar att hon har hört ryktena under en tid. Och hon tyckte det var misstänkt att Carl slutade besöka mausoleet helt plötsligt. Och hon känner att hon borde ha agerat tidigare. Men också så här, hur fan skulle du kunna ana det här?
Det man visst.
Absolut inte. Och när domaren frågar henne då om vad hon såg hemma hos Carl, så svarar hon: "It was the most grotesque thing I have ever seen in my whole life. Her hair was still on her head. She had glass eyes. Her arms and legs were like sticks with stockings. It was a monster. It was horrible. What I saw will haunt me for the rest of my life."
Alltså, gud ja. How are you?
Mm. När Carl går upp i vittnesmåset kommer frågan som alla vill ha svar på, om han våldfört sig på Elenas kropp. Mm. Och han svarar: "No, your honor, I did not. She was mummified." Okej, det var ditt... Det var anledningen. Och dessutom, det var hon ju inte under de första åren. Så, okej. Okay. Ja.
Men alltså, vet du, han skulle också kunna svara: "No, I didn't. It was consensual." Alltså, du vet, det finns ju ingen...
Ja, eller hur? Verkligen. Mot slutet av den här hearingen frågar Carl domaren: "Kan jag få tillbaka hennes kropp?" Domaren bara: "Nej, det får du inte."
Vart har alltså, du varit? Ja. Är du här med oss i rummet idag? Alltså, gud.
Ja. Och domaren påpekar att Nana är Elenas enda levande släkting. Hon vill begrava henne, så kommer det bli. Och Carl blir väldigt upprörd och skriker: "I paid for everything. She's mine. She's mine."
Nej, men du ser, det där är det som jag menar, liksom, det blir elakt.
Mm. Ja.
Och det blir en grej till.
Ja.
Får hans fru reda på det här?
Jag vet inte.
Det måste ju vara typ den sjukaste grejen. Eller typ...
Jo, det får hon.
Hon får det. Får hon.
Mm.
Jag tänker liksom... Alltså, hon borde ju bli antingen så här... Alltså, du vet, den största chocken i ens liv. Liksom. Eller så är det så här... Yeah, well, I kind of figured. Hon känner ju honom.
Mm. Ja, de ska höra av sig till henne senare. Eller hon hör av sig till dem, tror jag. Snarare. Jag kommer till det snart.
Mm-hmm. Förlåt. Inte
det visar sig bli lite komplicerat vad man ska göra av Elenas kropp. För den behöver inte vara i kyla eller balsameras. För den är ju mummified nu. Nanna vill begrava kroppen. Carl vill ha tillbaka den. Jag vet inte varför de inte skiter i vad Carl vill. Men myndigheterna känner bara så här, vi vill inte ha något med detta att göra.
Mm.
De vill bara bli av med kroppen tydligen. En begravning kostar pengar. Nanna är utfattig. Och Carl är i häktet då. Och han ska ju verkligen inte bli inblandad i det. Så för tillfället så får begravningsbyrån rättigheterna till kroppen, så att säga.
Mm. Alltså det är så sjukt att hon måste betala, du vet.
Ja. Ja. Och den här kroppen efter Elena har ju blivit en grej.
Mm.
Lite av en kändis, om man så vill.
Mm.
Bisart nog. Så begravningsbyrån gör det enda rimliga i den här situationen. De ställer ut kroppen för en official viewing. Som ett museum.
Men det... Mm. Men det...
Vänligen notera min sarkasm. Alltså,
hade
det
de
är
verkligen
så
gjort vansinn. Det med... Alltså om, någon, om hon inte var från Kuba.
Ja.
Fattig. Jag undrar det.
Ja, det är väl säkert en grej i detta.
Ja.
Så tusentals människor strömmar till Lopez Funeral Home och alla stadens barn har första parkett. Totalt ser 6850 personer Elenas lik i den här utställningen.
Okej, okay, confession. Jag vill jättegärna se också. Alltså, du vet.
Men alltså det finns bilder, Johanna.
Finns det?
Mm.
Jag kommer kolla nu. Vad ska man söka på? Vad heter hon, Elena?
Jag har en bild.
Kommer jag bli scarred for life, eller?
Nej.
Nej,
det tror jag inte. Jag kan skicka till dig.
Mm. Oj då.
Det, är liksom, det ser ju inte ut som en människokropp. Det ser ut som en riktigt
en docka.
Konstig docka. Mm.
Ja, jag fattar att hennes syrra bara, jag vet inte vad det där är.
Mm, verkligen.
Han är målat på liksom ögonbryn och så.
Mm.
Fan, vad makabert.
Mm.
Okej. Okay. Mm.
Det är riktigt jävla sjukt alltså. Mm. Alltså för att man har ju varit så här, okej, okay, att the public får lite specialversion av det här och tycker sin sak. Carl tycker sin sak för att han har sin konstiga verklighetsuppfattning och skiter i alla andra. Men att det att den begravningsbyrån bara,
ja.
Perfekt!
Ja, det är ju helt sjukt.
Det, vi ställer ut henne, det är riktigt vansinnigt.
Mm.
Det känns ju som att masspsykos i hela jävla stan.
Mm.
Carls försvarsadvokat råder honom att plead insanity för att han tycker att det ser ut att vara det bästa alternativet.
Because you're crazy, man.
Mm. Typ. Tänk att vara den försvarsadvokaten. Bara,
mm.
Ja, vi kanske inte ska säga att det här var rimligt. Just. Carl vill inte göra det i alla fall. Han tycker
Nej, han är
inte
highly han är... educated, såklart.
Ja,
exakt.
Samma dag så får Carls advokat ett brev från Doris Tansler. Frun, slash exfrun, vad man nu vill säga. Till Carl. I det brevet står det, Dear sir, I note in the papers that Carl Tansler is in custody. He is my husband and we have been separated for 11 years. His mind is troubled on account of many ways. It was impossible for us to live together. If my testimony to his sanity is desirable, I will glad you tell all I know.
Mm.
Så hon verkar ha en del att berätta.
Verkar fatta. Mm.
Och vill gärna göra det.
På kön. Ja.
Men de kallar inte in henne. För nästa dag, 10 oktober, så kommer de här tre läkarna i den här lilla panelen överens om att Carl är mentalt frisk.
Mm-hmm.
Så nu har de ju sagt att han är frisk, så nu är det bara att göra allt mer komplicerat att ta in Doris som vittne.
Åh, vad spännande det varit att höra vad hon hade att säga.
Ja. För det enda man vet är ju, de var gifta, fick två barn, sen drog han. Och hon bara, okej. Kan du skicka pengar när ett av dina barn dör och kanske komma på begravningen, vill du väl, förmodligen?
Mm.
Han bara, nej. Ja. Väldigt intressant hade det varit. Den 11 oktober erbjuder sig två Key West-invånare att betala borgen för Carl. den är på $1,000. De här två personerna är business people i Key West. En av dem äger ett barbecue stand, den andra äger ett hotell. Innan de betalar borgen så vittnar de inför en domare och säger: "In appreciation of the services he rendered then for his devotion to the girl he loved and on behalf of the humanitarian aspects of this present case, we have followed our best judgments in assisting in furnishing bond for the defendant. We who know him think he should be freed of all charges."
Det känner vi inte.
Så det är ju inte bara kvinnorna som bara, vad gulligt, utan männen tycker också att han är en rättskaffens kar.
Mm.
Han släpps från häktet då med borgen och han vill egentligen bara åka hem. Men de här som betalade borgen insisterar på att han ska följa med till det hotellet som den ena av dem äger. Där ska han få ett rum som han kan vila upp sig i. Och de skyddar honom från nyfikna hotellgäster och han bor på hotellet lite mer än en vecka. Sen blir längtan efter Elena för stor. Han vill hem till hennes säng. Så han åker hem och skickar hem Frank som har skyddat huset från nyfikna stadsbor medan han varit borta. 22 oktober meddelar domaren plötsligt att det inte kommer bli någon rättegång mot Carl. För man menar att det är preskriberat, de här brotten som han eventuellt har begått.
Mm-hmm.
Domaren säger: "I can find no law under which Van Kossel can be tried, which is not barred by the statute of limitations." Och det hade man väl förmodligen kunnat hitta om man kände för att åtala honom. Och ansträngde sig lite.
Ja.
Men de bestämde helt enkelt att de bara släppte det. Kanske på grund av allmänhetens stöd till honom.
Ja.
De kanske började bli påverkade av det själva.
Mm.
Det hade också börjat cirkulera rykten om att familjen Hoyos, alltså hennes systrar och så hennes föräldrar, hade vetat om allting hela tiden, men att de hade fått pengar av Carl för att titta åt andra hållet.
There it is.
Vadå?
Tänker jag. Ja, men rasismen.
Ja, just det. Exakt. De visste, men du vet, för pengar kan man ju... De vill ju bara ha pengar allihopa.
Vi spelar ut det här ryktet så kan vi skita i det sen.
Ja. En man vittnade då inför domstol att han en dag hade tittat in i flygplanet när det stod på Rest Beach och att han direkt hade sprungit hem till familjen Hoyos och berättat vad han hade sett. Men att de inte hade velat höra vad han hade att säga.
Mm.
Det är rykten då, som sagt.
Mm.
Och en som vittnar, men liksom, snälla. Så det blir dags att begrava Elena igen. Och då är det bara tre personer som är involverade. Det är Key West Police Chief Bienvenido Perez. Jättekul att han heter Bienvenido, men okej. Okay. Begravningsentreprenören från Lopez Funeral Home, Benjamin Sawyer, och kyrkvaktmästare Otto Bethel. Och de diskuterar hur de ska gå tillväga och de lovar varandra att aldrig någonsin berätta för någon var Elena Milagro Hoyos är begravd.
Inte ens för hennes familj?
Nej, det verkar inte så. Så de begraver henne på en av stadens kyrkogårdar mitt i natten. Och efter att de har gjort det så lägger de en perfekt utskuren gräsmatta liksom ovanpå. Så att det inte finns något spår av var man har grävt ett hål.
Shit.
Och de verkar ha hållit sitt löfte, för det är ingen som vet var hon är begravd. Carl har blivit en lokal kändis. Folk från hela USA kör till hans lilla hem på Flagler Avenue för att skaka hans hand. För att ta bilder på flygplanet och sängen och orgeln. Kvinnor kommer dit för att få be om en liten bit av Elenas klänning. Män vill ha skruvar från laboratoriet. Och Carl, som inte har några pengar kvar, han börjar ta betalt för att visa folk runt in i det lilla hemmet. Men det blir snart för mycket för honom. För han kan inte gå någonstans i stan utan att folk stannar honom på gatan och vill prata. Han vill egentligen bara vara i fred. Det gör ont i honom att flytta från Key West, för han vet att Elena ligger begravd någonstans där. Men han vill bara isolera sig nu och skriva sina memoarer.
Just det.
Så under sin sista kväll i Key West klär han upp sig i samma kostym som han hade när han tog Elenas kropp från mausoleet. Och vid midnatt så går han till Key West Cemetery.
Mm.
Och i sin ficka har han dynamit. När han kommer till kyrkogården så låser han upp mausoleet med sin nyckel, fäster dynamiten innanför dörren och sätter en timer på ett dygn. Sen går han hem och vilar lite. På morgonen packar han och han har hyrt 3 lastbilar som ska frakta hela hans bohag till Sapphire Hills, där hans syster fortfarande bor. Och han tar med sig alla sina käraste ägodelar. Sängen, Elenas kista, flygplanet, orgeln och allt. Vid 9-tiden på kvällen, 14 april 1941, så lämnar han stan. Och 01:40 hörs en explosion från kyrkogården. Och dagen efter så rapporterar alla tidningar om att Elenas mausoleum har totalförstörts av en sprängning. 4 timmar efter att Count Carl Tansler van Kossel har lämnat stan.
Mm-hmm.
Och han kör till Sapphire Hills. Han är väldigt nervös att polisen ska komma efter honom, men det gör de inte. Alltså han är ju friad och det var ju han som ägde mausoleet, så
ja,
det kan han väl få spränga, I guess. När han kommer till sin systers hus så blir hon irriterad över alla grejer han har med sig.
Ja, var ska jag ställa med ett flygplan?
Var ska jag lägga Elenas kista?
Och den här äckliga sängen, vad ska jag göra av den?
Mm. Ja, hon har läst om explosionen av mausoleet i tidningen, men hon tar inte upp det med sin bror. Hon försöker föra på tal att Doris och hans tonåriga dotter, nu Aisha, bor i närheten. Kanske vill prata med dem. Han bara, nej, jag vill inte lyssna. Det enda han vill göra nu det är att berätta för världen om hans och Elenas kärlekshistoria. För han ska skriva sina memoarer, han ska måla akvareller som beskriver deras kärlek till varandra. Alltså,
ja.
Så han sätter igång. Han tycker det är jobbigt att vara hos sin syster, för han är inte van vid att leva med levande människor. Så just han det. Blir väldigt störd av minsta lilla ljud. Så han tar sin tillflykt till flygplanet och är där hela dagarna och skriver. Han verkar vara väldigt mycket av en eremit liksom. Kanske alltid. Doris bor ju i samma stad då, och när hon ser flygplanet i hans systers trädgård så fattar hon att okej, Carl är här.
Åh, gud.
Och efter ett tag kontaktar hon honom via hans syster. Och hon tar med honom till graven där deras dotter Clarissa ligger begravd. Och eftersom han då är klar med sina memoarer så har han lite tid att fylla. Så han går ut och bygger ett monument till sin dotter om dagarna. Det känns också som att det är väl nu bryr han sig om att hans dotter har dött liksom.
Ja, nej, men han är ju inte...
jag kan bygga ett monument, du kan inte göra något normalt först.
Nej, men han har ju ingen som helst möjlighet att relatera till levande människor.
Nej,
så måste det vara.
Det verkar inte så. 1944 flyttar han ifrån sin syster till ett eget hem i samma stad. Där gör han ett altare till Elena. Han fick inte göra det hos sin syster, så det var kanske därför han flyttade. Han sätter upp ett långbord med Elenas kista på och han gör en replika av hennes kropp i vax som han lägger inuti. Och ovanpå kistan så lägger han en dödsmask av Elenas ansikte som han har gjort i vax också. Runt om bordet står det vaser med blommor och han byter ut dem varje vecka. Samma år så dör både Nana och Mario i Key West. Mario dör i en arbetsplatsolycka och Nana dör av sin tuberkulos. Och hon är den sista i Hoyos-familjen. Carl vill då jättegärna att ett förlag ska ge ut hans memoarer. Han behöver dock pengar, så han tvingas tacka ja när en tidning som heter Fantastic Adventures erbjuder honom en väldigt liten summa för manuskriptet 1945. Och det är lite så här kiosklitteraturtidning. Och Carl tyckte att det kändes inte värdigt, hans fantastiska historia, men han fick göra det.
Just
det. Så september 1947 så trycks äntligen The Secret of Elena's Tomb. Och manuskriptet på 70 000 ord med egna illustrationer av Carl har reducerats till 37 500 ord. Och de har tagit in en egen illustratör som Carl tyckte hade gjort ett dåligt jobb och inte gjort Elena eller Carl eller omgivningarna i Key West rättvisa. Pengarna som han fick då, det räckte inte så långt. Snart så fick han svårt att leva på det. Han och Doris träffas varje vecka på samma parkbänk i Sapphire Hills och pratar. Och Doris ger honom alltid $2.50 från sin lön på $15.
Vilken fin kvinna det. Herregud.
Ja, eller hur? Så varje vecka får han det för att klara sig den veckan liksom.
Mm.
Ja, men hon verkar väldigt fin. Det är så fint också att hon bara så, ska vi ses nu så kan du få se graven där din dotter bor.
Mm.
Liksom försöker plocka honom till verkligheten på något sätt. Mm. Verkar det som. Jag har ju ingen insyn i detta, men det känns så. 3 juli 1952 så larmar Carls grannar att de inte har sett honom på ett tag. Hans brevlåda är full. Det är massa tidningar på hans veranda. Och när polisen går in i hans hem så hittar de 75 år gamla Carl avliden på golvet bredvid Elenas kista. Och alla blommor har vissnat, så det ligger vissna blomblad över hela golvet och över Carl. Han begravs 14 augusti på Zephyr Hills Cemetery bredvid sin dotter. Och hans älskade flygplan flyttas till en grannes tomt och blir en lekplats för traktens barn.
Wow. Japp.
Perfekt. Spillrorna efter Elenas mausoleum stod orörda på Key West Cemetery länge efter explosionen. Och det växte palmer och ogräs runt. Men efter Carls död så köptes tomten av någon annan och ett nytt mausoleum byggdes upp på samma plats. Doris dör 1977 och begravs bredvid sin man. Och det sista om detta då är 1972. Då ska vi toucha på någonting som vi har nämnt lite. Då är det en tidning som heter Tropic Magazine som publicerar en artikel om den här historien.
När var det här? Förlåt.
1972.
Mm.
För under tiden som Elenas kropp var på Lopez Funeral Home när Carl satt häktad, så gjorde man faktiskt en obduktion av kroppen.
Mm.
Det var 2 rättsläkare som var där. Dr. DePoe och Dr. Foraker. Ingen av dem har uttalat sig om fynden från obduktionen förrän nu då, 1972. I artikeln så intervjuas Dr. DePoe och han beskriver vad han hittade. Han säger så här: I made the examination in the funeral home. The breasts really felt real. In the vaginal area I found a tube wide enough to permit sexual intercourse.
Wow, yeah.
At the bottom of the tube was cotton, and in an examination of the cotton I found there was sperm. Then I knew we were dealing with a sexual pervert.
Mm, ja.
Och kanske att de hade berättat om det här om fallet hade gått till rättegång.
Ja. Men
det gjorde det ju inte. Och av någon anledning så valde de att inte meddela rätten. Det hade de ju kunnat göra även innan rättegång.
Mm.
Men det gjorde de inte. Och efter den artikeln så valde också den andra läkaren, Dr. Foraker, att berätta om sin syn på saken. Han säger då att det var en annan tid och nekrofili var ingenting man pratade om på 40-talet. Både han och Dr. DePoe ville skydda familjerna från skammen och allmänheten från det avskyvärde.
Ja. Det var ett annat sätt att se på det.
Mm.
Verkligen. Men alltså,
för det är ju en grej som man inte ens har tänkt på. Man bara, men berätta för rätten så att han kan åtalas för det då. Och sen så bara, nej just det, ni tänkte på det här sättet som också ju är fint.
Men menade väl.
Det kommer från liksom en fin plats.
Mm. Ja, fast det liksom bara är den här klassiska, om en kvinna blir våldtagen då är det jättepinsamt, för nu kan vi inte säga någonting. Alltså du vet, för det säger inget pinsamt om honom, det säger bara, pinsamma saker om henne. Alltså det är ju, det är klart att det kommer från ställen som är fel, men man menar ju väl liksom.
Ja. Och då, det var det. Jag kan säga att Maria har använt en källa och det är en bok. Det är inte hans memoarer. utan det är en bok som heter Undying Love, The Shocking True Story of a Passion That Defied Death. Av Ben Harrison.
Fy fan vad sjukt.
Mm.
Och det här blev ju ett jävla långt specialavsnitt, hörde du?
Det blev det verkligen, och inte ett mord, men...
Men,
mycket annat sjukt.
Man är relativt tagen ändå, skulle jag vilja säga.
Och Maria skickade det i väldigt god tid och så skrev hon, jag skickade detta väldigt tidigt för jag kan inte sluta fylla på grejer. Och det blir ju så, det blir ju det. Håller man på för länge så måste man berätta hela boken.
Ja, nej, men det var ju jävligt bra jobbat, hörni. Verkligen. Mm. Otroligt snyggt, Maria. Snyggt, Elinor. Det här var... Nu vill jag gå och tvätta ansiktet, känner jag. Av någon anledning. Jo. Men hörni, tack så mycket för att ni lyssnar. ni är bäst. Vill ni ha ett avsnitt till i veckan så kommer det ut på torsdagar och finns på Acast Plus. Om ni är osäkra på vad man ska göra så följ bara länken i avsnittsbeskrivningen.
Ja visst.
Eller gå in på vadblirförmod.se och kolla. Tack för den här veckan. Ha
tusen
det så
tack.
Gött.
Ha,
puss och hej.
Ha det fint. Hej hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.